Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
They said, how far are you willing to go? If they fucking knew what I had to show.
Välkomna till Jobb- och karriärpodden. En podd där mediebranschens absoluta toppresterare intervjuas om deras jobb- och karriärresa. Sabina Andersdotter heter jag och jag driver Talent & Partner, ett av Stockholms största branschnischade medierekryteringsbolag. I dagens program träffar vi Ebba Kilman, vd på mediebyrån Visium. Hon berättar hur hon tog sig från den lilla landsorten via kibbutzliv i Israel till att börja studera på universitetet. Parallellt började hon jobba som servitris på Spybar och fick servera allt ifrån svenska kändisar till Backstreet Boys. Och hur hon så småningom fick stipendium, for till Madrid och kom tillbaka, tog examen och sen övertalade hon Peter Kusowski, vd på Starcom, att ta in henne på praktik som adept. Därifrån till reklambyrå och så småningom vidare till rollen som affärsområdeschef på Google. Att Ebbas livsmotto är att man måste ha minst 10% punk i livet förvånar mig inte efter dagens härliga möte. Häng på allesammans. Det här är ett kvickt, glatt och härligt avsnitt om en kvinnlig ledare som alltid trotsar gängse konventioner och kör sitt eget race. Ebba Kilman, välkommen hit.
Tusen tack.
Idag vd på Visium.
Ja, stämmer.
Ja, mediebyrå i Stockholm.
Yes.
Kan inte du för lyssnarnas skull bara inleda med lite, vem är du och var är du uppväxt och var kommer du ifrån?
Absolut. Ska bara börja med att tillägga att Visium även finns i Göteborg. Ja, stort och fint kontor
precis,
där.
Ja, bra icke där.
Att förglömma, icke att förglömma. Nej, men jag heter Ebba Kilman och är tvättäkta smålänning från början. Uppvuxen i en liten fantastisk by som heter Väckelsång. Och den var så liten så att jag bestämde mig ganska tidigt att...
Ta dig vidare.
Ta mig vidare, ja. Mm. Här måste jag... jag måste se någonting annat helt enkelt.
Mm. Hamnade du i Stockholm direkt?
Nej, det gjorde jag inte. Jag drog faktiskt på kibbutz i Israel efter gymnasiet.
Plockade du apelsiner?
Jag plockade apelsiner. Eller jag trodde jag skulle plocka apelsiner, men det visade sig mest att man fick stå i kök och diska och laga mat under väldigt så här sura, arga ryska tanter som skällde på en.
Det kändes så där då, kanske?
Nej, men det var ju urkul för att... man drack mycket vodka där i fikapauserna, om jag säger så, så att det...
Med de här ryska
diskorna. Inte med de ryska diskorna, utan med de andra volontärerna snarare. Ja, så att det var faktiskt
så man var småfull och diskade en massa.
Lite så.
Hela tiden.
Ja, precis. Så var det.
Mm. Så kibbutz, och vad tog dig vidare i karriären från kibbutz? Och...
Ja, jag vet inte om jag skulle kalla kibbutz för karriär, men mina föräldrar har alltid tyckt så här, men ut och se världen, det är... nästan lika bra som en universitetsutbildning. Just kanske det. Bättre. Men efter kibbutzen, jag blev såklart kär i en kille där och vi skulle åka till Australien och se världen tillsammans, vilket vi inte gjorde, utan jag kom hem så här lite heartbroken mitt när alla terminer hade börjat. Och då sa mina föräldrar så här, nej men här kan inte du bara gå och drälla nu för att du har missat terminstarterna på universiteten, så att du får ta ett jobb. Så då började jag jobba heltid som städerska på landstinget.
Ja, men gud, vilket jobb.
Ja, eller hur?
Och hur gick det då?
Nej, men det gick... jag tror att det var väldigt, väldigt bra faktiskt. Därför att jobbet som sådant var ju inte jätteroligt. Men det är ju väldigt intressant, vet jag, att jag tyckte redan då... Att vara med andra människor. Dynamiken som finns på arbetsplatsen.
Just det.
Så den där... Det, jag tror det blev ett halvår. På städ på landstinget. Det mynnade sen ut i min första uppsats i sociologi på universitetet i Lund. Där jag skrev någonting om just gruppdynamik och
just det.
Vad som händer i på arbetsplatser. Ja, precis. Och hur olika sociala arv och kulturella arv kan påverka och sådär. Så ja, jag lärde mig jättemycket av det här.
Du har verkligen gått hård i skolan där, för här har du inga genvägar.
Nej, men, nej precis. Nej, men det är väl lite så den småländska andan kan jag tänka. Också mina föräldrar som en sån generation, man ska liksom lite göra rätt för sig. Så extremt hög arbetsmoral har jag alltid haft. Och alltid tagit vad jag än har gjort, har tagit på väldigt stort allvar. Även det städjobbet. Jag kom aldrig för sent eller var borta för länge på lunchen eller så, utan oerhört lojal och ja, duktig liksom.
Just det, även men den gamla skolan.
Ja, men den gamla skolan, man ska ha respekt lite så här för både men det jobbet man har och de man jobbar med framförallt liksom. Så, och ett städjobb, det kan man ju så här bara, så, kanske skratta lite åt, men det är ett jobb som vilket annat och det ska man ta på allvar. Så det gjorde jag. Sen var det såklart inte någon dröm, utan på våren där fick jag ju kamma till mig då, bokstavligt talat, och jag tog körkort och lilla syster som jag är i familjen, så hade inte jag tagit då när jag var 18 som mina duktiga stora systrar, utan jag tog då när jag var 20, vilket ju var
jättesynt.
Oj, vad busigt liksom.
Och särskilt när man kommer från en mindre ort. Ja, precis. Alla brukar ta när man är 18.
Ja, men lite så, men samtidigt så ja, precis. Mm. Men då fixade jag det och sen så började jag plugga i Lund.
Just det.
Och läste sociologi där. Och sen sökte
jag... Vad var drömmen att bli då?
Nej, men inget...
Visste inte vad man...
Inte jättemycket. Jag var mer inne på beteendevetenskap faktiskt och psykolog.
Just det.
Men så kom jag inte in på psykologprogrammet, för det var ju oerhört höga betyg, så att jag tänkte börja läsa lite kurser då. Men sen under första hösten i Lund så sökte jag lite olika utbildningar och bland annat lite utbildningar i Stockholm. Och så kom jag in på en utbildning där medie- och kommunikationsvetenskap var huvudämnet.
Just det.
Och jag hade liksom aldrig velat flytta till Stockholm. Aldrig sett mig själv där alls. Och när jag var liten höll jag till och med på att prata om att jag skulle bo på landet och ha fyra barn och sådär.
Hur gick det med det tycker du?
Nej, men det gick så där. Nu bor jag för sig på Värmdö, har tre barn. Ja, så det kan man ju ändå säga.
Ja, lite så. Du är på väg.
Jag är på väg dit.
Ett barn ifrån.
Ett barn ifrån, precis. men... Ja, jag ville ju inte till storstad. Jag såg inte mig själv som en storstadsperson direkt. Men tyckte den här utbildningen verkade så himla häftig. Och resonerade som så att man kan alltid flytta tillbaka. Man kan alltid ångra sig. Och det är ett sånt här litet motto jag har med mig i livet för att avdramatisera. Jag är en väldigt, väldigt orädd person. Och brukar alltid ställa mig frågan så här, vad är det värsta som kan hända?
Just det, hellre satsen att låta
ja,
bli.
Ja, verkligen. För det enda man egentligen inte kan ta tillbaka eller ångra, det är döden. Just som jag ser det. Så att alltså det behöver inte vara så dramatiskt att byta jobb, att byta stad, att sälja en lägenhet, köpa ett hus. Du kan ju ångra dig. Jag vet inte om det är
ett skönt mått att leva efter.
Ja, precis. Och många är så prestigefulla i sina val att man ska stå fast, att det är något fint att stå fast vid det man har beslutat. Det tycker jag är trams faktiskt. Herregud, livet är ju rörelse hela tiden. Det är en process allting och man kan få nya insikter under resans gång och då tycker jag man kan vara agil nog och slitet modord, men alltså det är ju det det handlar om, att man kan vara dynamisk.
Så,
liksom.
Det är så sällan också man har varit med om en förändring som man i efterhand har tyckt varit så himla förskräcklig.
Precis
det
så.
Har ju alltid blivit att den förändringen, oavsett hur rädd man är inför den, har ofta tagit något positivt.
Jag håller helt med. Och sen tänker jag också att man väljer så sällan fel at the end of the day. Det är få beslut, så här livsavgörande beslut i mitt liv jag har tagit som jag i retrospekt har känt är det här var helt fel. Så jag kastade mig iväg till Stockholm helt enkelt och jag tyckte det var förfärligt.
Småland finns kvar, tänkte
jag. Småland, Skåne som jag bodde i då i Lund, det finns kvar, exakt. Men jag tyckte det var, faktiskt var fruktansvärt första tiden här. Jag bodde hos min farbror inneboende.
Just det.
Och det var ju toppen, liksom, vi är supertajta, men tyckte det var stort och kallt och ängsligt och,
gud jag känner igen mig där. Jag flyttade också hit när jag var ung. Det tog mig 6 år innan jag kände mig hemma i Stockholm. Innan jag var hemma på landet och skulle åka till Stockholm och tänkte att jag ska åka hem. Så minns jag att jag tänkte för mig själv, nej men gud vad tänkte jag nu, att jag ska åka hem till Stockholm. Ändå 6 år senare. Så jag känner igen mig det. Tog det lång tid för dig också att känna dig liksom riktigt hemma?
Det tog nog inte 6 år, ganska så snabb person.
Jag var inte det.
Nej, men jag vet att jag Men jag led nästan i början. Jag tyckte jag kände mig så ensam. Men då blir jag så här, men fan, hur ska vi lösa den här känslan då? Och det ena är att man fick massa vänner såklart på universitetet. Men också skaffade jag mig ett extrajobb tack vare en ny kompis då.
Just det.
Så jag började jobba extra på krogen, på Laroy och Spybar och The Lab. För er som kommer ihåg de sköna haken.
Ja, precis.
Och då började en lite härligare tillvaro liksom. Ja. Att man pluggar mycket på dagtid, jobbar mycket kvällstid och ja, du kan ju tänka dig själv.
Får vända både på plugget och
exakt, jobbet. Ja. Och jobba helger på Stureplan runt millennieskiftet var ju superkul på massa sätt.
Var det lite hett?
Det var lite hett. Men jag var ju ganska oimponerad av den typen av hetta. Jag var ju privat, så åkte jag med på Roskildefestival och hängde på Kvarnen och spelade rock'n'roll. Så Stureplanslivet, så den typen av så här stekargrej var inte alldeles riktigt min. Men det var ju klart att det var coolt när... Ja, men Backstreet Boys kom och jag serverade dem i något VIP-rum. Det tyckte ju till och med jag. Fast jag var väl själv lite för cool då för att erkänna det kanske. Men det var ju ändå en rolig tid, verkligen. Och kroglivet, det är så här, det är en jättebra skola också. För vilket jobb man än ska ha sen. För man lär sig att hantera människor i massa olika tillstånd, på gott och ont. Det är ganska så här hårt arbete, kroppsjobb liksom. Man bär och konkar och drar. Och det är mycket timmar så att,
Och superstressigt
väldigt precis.
Och påfrestande med ljudnivåer.
Ja,
och
precis,
skriker och
exakt,
drar igen.
Exakt. Ja. Så om någon har servitör eller servitris på sitt CV, så ser jag det som ett jätteplus i kanten. För då vet jag att man förmodligen är en ganska stresstålig person.
Just det.
Och så här lite working, alltså hard working.
Just det. Och hur länge blev det där? Var det under hela den?
Det var under hela studietiden, precis. Det var i början av 2000-talet där. Sen drog jag en repa till Madrid också. Fick sånt där stipendium och flyttade till Spanien helt enkelt, tillsammans med en kursare. Och det var också en helt tokig tid. Jag hade ju läst spanska på gymnasiet och på universitetet, men nu skulle jag då ner till Madrid och läsa på ett spanskt universitet med spanska studenter på spanska.
Oj.
Ja.
Man kan ju alltid ångra sig.
Ja, jag tänkte det. Eller bara fake it till you make it. Precis. Så att
helt
det var...
orädd.
Ja, men lite så. Jag skulle hålla något föredrag, vet jag, på spanska om så här, mänskliga rättigheter, så här FN-konventioner och grejer. Ja. Så att ja, jag var väldigt förberedd, men samtidigt så här, vad är det värsta som kan hända? Alltså, super strebar på ett sätt, men ändå väldigt laid back. Ja, det är någon sån konstiga ytterligheter som möts i mig.
Det är det faktiskt.
Ja.
För oftast brukar det vara prestationsprinsessa och du är ganska mycket det och det här att vara kanske ängslig över att inte kunna tillgodose eller sådär.
Nej, men precis. Jag har ju det också, men jag tror snarare att det är kontraster som är ett livselixir för mig. Det får inte vara för mycket av det ena eller det andra. Det måste vara både och. Så på tal om så här Stureplan versus Kvarnen. Ja, jag älskar båda grejerna liksom.
Just det.
Be inte mig att välja. Varför ska man göra
det? Det är lite dagsform sådär.
Ja,
eller
absolut.
Vilket sällskap vad kvällen bär av.
Ja, för det är så spännande tycker jag med olika sammanhang och olika typer och olika kontexter. Jag gillar det, kontraster liksom. Jag går igång på det.
Vad hände från universitet nu? Och så har vi varit i baren.
Nu har vi varit i baren.
Serverat Backstreet Boys och du vet sådana där coola grejer. Vad hände sen?
Nej, men sen hände följande. Ja. Att en kompis som är på Spybar hade en pojkvän som hade öppnat en krog på Kungsholmen tillsammans med en annan kompis. Och då behövde de extra personal och då hoppade jag in där. Och jobbade extra på en härlig krog på Kungsholmen. Och dit kom massa medierådgivare från Starcom. Väldigt regelbundet på besök. Och de blev ju stammisar där och jag serverade dem en massa. Och då hade jag ju pluggat klart. Men hade så här akademikerpanik. Kände så här, kan inte ha ett enda intellektuellt samtal till hela mitt liv. För jag spyr nu på det.
Just det.
Lite så här motreaktion. Jag vill bara landa lite. Och mina föräldrar var så här, men du vet, Ebba, utbildningen är en färskvara. Och så här, höll på att tjata om det. Och jag bara sa att ni kan lugna er, för den här katten landar alltid med tassarna. Så att jag behöver bara få andas lite. Så då jobbade jag heltid på den här krogen. med den här min kompis pojkväns partner som nu är min man för övrigt. Ja, så att det var mycket som hände den tiden.
Ja, jag förstår.
Kan vi kan komma tillbaka till det senare.
Beslutet
Ja, men precis. Och, men i alla fall så var det väldigt mycket folk från Starcom mediebyrå som var där och hängde. Och då började jag snacka med dem, för jag förstod ju själv så här, nej, men jag måste ju så här börja nu söka jobb på riktigt. Och då så fixade en tjej som heter Anki Kojanso, så här underbar medierådgivare som nu bor i Göteborg och jobbar på Mediacom, tror jag. Hon fixade en intervju åt mig med printchefen på Starcom. Och då gick jag dit och så gick det väldigt bra. Och sen skulle jag få träffa vdn då, Peter Kosowski. Och så fick jag träffa honom och han var ju väldigt speciell. Och jag var ju superjunior då och han var ju så här vd och väldigt... Men han gillade mig. Men det var ju den här tiden då det var lite skakigt på börsen och IT-bubblan och så. Så att de hade liksom...
2008 där?
Nej, 2003.
2003 var det, ja, okej. 2003. Vi är där.
Mm. Eller 2002, ja 2003. Precis, den första dotcom-boomen helt enkelt. Och det var lite skakigt och de skulle inte anställa. Men då sa jag till honom så här att jag vill jättegärna vara här. Så kan inte jag försöka ordna någon slags praktikplats? Jag kanske kan snacka med Arbetsförmedlingen så att de kan... så subventionera unga personer som vill ut i arbetslivet och så. Och det tror jag han tyckte var en jävla fräck inställning liksom, så här att jag lite tjatade
du
mig bara,
till. Du tar inte ett nej.
Nej, jag är inte så bara fast...
alltså om du inte vill anställa mig då fixar jag det ändå, så ja, anställer jag mig själv.
Ja, men lite så. Precis. Ja.
Och coola Peter sa bara, ja det är hatten av, hon får väl göra det då.
Ja, men precis, knock yourself out. Det ska bli intressant att se vad för upplägg du kommer tillbaka med. Ja. Så då ringde jag till Arbetsförmedlingen och så och... Nej, men de fnös ju lite åt mig och sa, nej men herregud, du har ju inte ens varit arbetslös. Och du kommer nog få ett jobb snart och nej, vi kommer inte hjälpa dig. Vilket ju säger en del om det svenska systemet, tycker jag.
Arbetsförmedlingen hjälper för övrigt bara en av fem personer till jobb. Så ja. Att, det är tur att det finns rekryterare som vi.
Eller hur, verkligen, för det är mycket, precis.
Eller hur?
Jag håller helt med. Men i alla fall då så kom jag tillbaka till Peter och sa, nej men kan inte jag få någon praktik då, liksom, tre dagar i veckan, bla bla bla. Så fick jag det. För en extremt låg ersättning. Men som av den småländska lutherska skolan så här. Ja, men alla har
börjat
någonstans. Man kan aldrig börja på toppen. Och jag vet att jag är en kapabel person. Mm. Och jag kommer att kunna göra det här väldigt bra. Så det är bara in och gräva liksom.
Nu ska jag göra mig oersättlig. Ja, ska exakt. Göra att de behöver mig.
Ja, men precis. Mm. Och det
de behöver mig, de bara vet inte än.
Nej, men lite så. Och, men Peter tog ju mig under sina vingar direkt. Grymt. Så att jag blev ju, alltså jag fick en fast anställning ganska snabbt och fick jobba väldigt, väldigt nära honom. Vilket ju var en tuff och hård skola som passade mig perfekt. Mm. Och en väldigt snabb väg in i den här branschen.
Just det.
Mm. Så att jag har honom att tacka för mycket och vi har fortfarande än idag kontakt. Och nu när jag sitter i den här rollen som vd som han gjorde en gång i tiden så har vi... Eller jag har ett väldigt utbyte av honom såklart, bolla vissa frågor sådär. Så att det är väldigt spännande och härligt att se hur den cirkeln har slut också med mig och Peter.
Att du var lite så här hans lilla adept.
Ja, men precis så. Och så har mycket vatten runnit under broarna sedan dess. Och nu har vi
se vart det tog dig.
Ja, men exakt så. Ja, och han kan bolla vissa frågor med mig professionellt som han vill ha min input kring och sådär. Så att det är en viktig person i mitt
dynamik,
liv fortfarande. Ja, verkligen. Precis, och sen efter Starcom så, jag var där i 4-5 år någonting, men var väldigt sugen hela tiden egentligen på så här, ja men reklam då, hur ser det ut allt det här vi har strategier för? Och Starcom var ju mitt första jobb och det var fantastiskt, jag trivdes så bra där, men förstod ju själv att nej men man måste, jag tyckte det varit viktigt att samla på mig massa erfarenheter. Det här att ha guldklocka och vara på ett sätt i pension har aldrig intresserat mig. Anställningstrygghet för mig spelar ingen roll alls. Liksom. Så att jag började jobba på en reklambyrå som heter Abinorm.
Just det. Och får ett nytt perspektiv att kolla från det perspektiv.
Ja, men verkligen. Precis. Och då var jag lite naiv och det var bra att jag var det. För jag trodde ungefär att det skulle vara...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites.
So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Påminner väldigt mycket om varandra, mediebyrå och reklambyrå. Och det gör det ju verkligen inte. Så det var ju en berg- och dalbana utan dess like. Utvecklande, men jag tyckte att det var väldigt, väldigt tufft. Särskilt i den rollen då, man ska vara duktig på att briefa kreatörer och vägleda dem. Och sen ska man också vara kundens öra och driva affär. Så. Och, men jag tyckte det var otroligt lärorikt. Och jag kan tycka fortfarande att när magi uppstår på reklambyråsidan, det finns nästan ingenting som slår det. Det är det häftigaste av allt, tycker jag. Jag är så imponerad av kreatörer faktiskt. Det uppstår magi, men det kostar på också. Så det blir väldigt, väldigt arbetsamt, tyckte jag att det var. Men sen gillar jag när det är svårt. Jag triggas ju av det.
Du blir motiverad nästan av utmaningen.
Ja, absolut.
Lera upp till halsen när vi kör.
Exakt så. Jag gillar det. Det är verkligen sån jag är. Och det kan man ju, behöver man säkert gå i terapi för att förstå varför man håller på
det,
så.
Det är säkert någon skriver.
Ja, det är absolut. Men sen var jag en period i mitt liv då också. Då hade liksom, jag hade väl ett barn när jag började där. Och så fick jag två till. Och,
just det.
Och då händer det ju också saker med en.
Ja, precis, så här, mentalt och
ja,
tankar.
Ja, verkligen. Och man får fler lager. Mm. Både hud och erfarenheter.
Just
på
det,
vis.
Jag förstår. Ah.
Och då när jag var föräldraledig tredje gången så funderade jag ganska mycket på så här. Okej, nu har jag 10 års erfarenhet av att jobba. Vad underbart. Mm. Alltså det är så skönt med den här erfarenheten.
Att man ändå känner sig mer etablerad.
Verkligen. Också tryggare i det man gör framförallt. Mm. Och att man vet vad man är bra på och vad man kanske inte är så bra på. Och att det är okej. Men så funderar jag mycket på så här, vilket sammanhang vill jag vara i nu då framåt, för jag har ju mina bästa år framför mig, kände jag ändå. Nu har jag en bra erfarenhet och jag har så mycket att ge. Så då funderar jag mycket på det här, vilket sammanhang vill jag vara i. Och då kom jag fram till att det nog inte var där jag ville vara.
Nej.
Även om det var fantastiskt på många sätt, utan jag ville tillbaka till något större sammanhang igen.
Och
det blev det. Precis, och digitalt kände jag också. Ja. Och det är ju nästan, låter ju nu som nästan lite fånigt passande då att jag landade faktiskt ett jobb på Google.
Just
det. Då.
Precis, ja. Apropå större sammanhang.
Apropå större sammanhang och digitalt.
Mm.
Och det...
Senior Industry Manager.
Ja, precis. Mm. Affärsområdeschef kan man säga att den rollen innebär. Och det är ju en sån otroligt berikande erfarenhet att ha jobbat på Google. Mm. Och alltså, du vet, får man chansen någon gång så gör det.
Mm. Oavsett vilken roll du
får. Ja, men faktiskt, därför att det är så här. Att jobba i ett bolag som på riktigt är innovationsdrivet. Mm. Det är så otroligt häftigt och inspirerande. Det är som att du åker berg- och dalbana varje dag. Fast bara på en positiv not nästan.
Just det. Mm.
Det är så, du får vara med om så otroligt mycket saker. Det är sånt flöde i organisationen, sådana energier. Och det är helt makalöst att få uppleva det. Många bolag säger ju att de jobbar med innovation aktivt och så. Men har man jobbat verkligen i innovationens kärna, som jag tycker Google är på många sätt, så ligger många, många bolag i lä där. Och jag tycker det är så inspirerande att Google började i en källare i San Francisco för 19 år sedan. Det var 2 killar som fick en idé om att...
bara 19 år sedan?
Eller? Ja, och nu är de världens högst värderade bolag. Det tycker jag är extremt... det säger mycket om tiden vi lever i också, hur digitalisering och teknik driver helt andra möjligheter. Mm. Både för nya och etablerade bolag. Och hur fort det kan gå.
Mm. Vi hinner inte ens med snart.
Nej, exakt. Och det kommer ju aldrig gå saktare än vad det gör idag. Så vi får ju njuta av den här lilla härliga kaffestunden och prata.
Snart är det verkligen så att det som är vedertaget idag behöver inte ens stämma överens imorgon.
Nej, men precis så. Sanningar blir gamla väldigt fort. Och jag tänker mina barn kommer att jobba på bolag som inte ens har sett dagens ljus än. Och det känns ju väldigt spännande, tycker jag.
Just det. Ja. Och i allt det här blir vi översvämmade av nya akronym och förkortningar och
ja,
uttryck.
Precis.
Buzzwords.
Ja, och man tycker man är lite så här hyfsat i framkant själv. Så här, jobbat på Google ändå och hyfsat så här med i matchen. Så skulle jag mejla en Spotify-länk till min dotter. För hon skulle skapa ett eget konto. Hon går i sexan.
Så och, körde det ihop sig?
Nej, men hon bara så här. Mail, tror jag 40 eller?
Oj, vad intressant.
Ja, så mail är ju så...
passé.
Ja, totalt ineffektiv.
Hotmail också. Jag har fortfarande min gamla hotmail. Oh, det får mig skämmas.
Sabine.
Det går inte.
Styr upp.
Bättring.
Ja.
Okej, Google.
Ja.
Vad hände mer på Google? Du var affärsområdeschef där en stund.
Ja, precis i 3 år blev det. Vad hände inte på Google, eller på att säga.
Det var snabba ryck också.
Ja, det var snabba ryck och det var en fantastiskt rolig roll. Jag fick träffa jättemycket spännande, stora svenska bolag. Mm. Och även om vi har fina annonsprodukter som vi är stolta över och säljer, eller vi säger Google, så... var det ofta mer liksom digital transformation på agendan. För digitaliseringen handlar ju inte om att man ska sluta köpa annonser i dagspress och lägga det på banners, utan det handlar ju mer om hur ställer man om och vinner i en digital ekonomi. Hur påverkar det här ett bolag och hur behöver man ställa om i allt ifrån IT-struktur till företagsledning till
affärsmodeller.
Såklart. Mm. Precis, det börjar ju att sluta där någonstans. Alla affärsmodeller är ju under utrotningshot. Jag menar, är du inte en startup idag så är du ju en turnaround och du måste fatta det.
Mm.
Det spelar ingen roll att du heter Electrolux och har funnits i super länge. Om du inte ställer om nu så kan du bli nästa Kodak.
Ja, precis.
Dessvärre. Så mycket den typen av möten, den typen av dialoger, och sen så har ju då Google fantastiskt mycket produkter på olika nivåer och kunna hjälpa till i en transformationsprocess helt enkelt.
Megalärorikt,
verkligen. Och en fantastisk företagskultur.
Och det är snabbfotat fast det är så stort, eller? Mm. För annars kan man tänka att alla stora organisationer blir långsamma någonstans.
Ja, precis.
Det är lätt att ha den föreställningen.
Absolut.
I alla fall.
Och det är ju en risk att Google, alltså, jag tror de är 70 000 nu, de var 40 000 när jag började 2013, så du ser ju fort det går. Och det är klart att man blir mer långsam, så är det ju.
Mm.
Och när Google tittar på konkurrenser då, så tror jag inte de tittar så mycket på Facebook och Amazon, utan på de här 3-4 startup-killarna som använder en
sitter i källare i Kalifornien.
Som använder Googles infrastruktur.
Som bara vet vad de är om 19 år.
Ja, men exakt. Mm. Så på bara några timmar kan man starta upp ett bolag idag, för den tekniska infrastrukturen är gratis och det är open source och det är bara liksom ut och köra.
Som Bitcoin.
Ja, men exakt. Ja. Så nej, men man är väldigt snabb där, det är inbyggt i strukturen. Men såklart att man är långsammare idag än för 19 år sedan, det är man säkert. Man är ju ett amerikanskt matrisbolag på många sätt.
Precis.
Också såklart. Men icke desto mindre, jag fick fantastiskt mycket härliga möjligheter där, både när det gäller att driva kunder, men även i att kompetensutveckla mig själv. Jag gick en mini-MBA ett år, en business school för seniora personer, seniora googlers, där man samlar googlers från hela världen 4 gånger om året för riktigt så här, ursäkta uttrycket, men så här håll käften-mässig nivå på utbildning.
Fantastiskt.
Så att det var fantastiskt att jobba på Google. Jag hade inga planer på att lämna heller.
Just det.
Men då får jag ett samtal om, jag är faktiskt där i San Francisco på Googles huvudkontor.
Mm.
Som, jag kan inte ta samtalet, så jag smsar och frågar vad det gäller. Och då så får jag till svar att det gäller rollen som vd på Visium.
Mm.
Och då var min första tanke så här, nej, men de måste ha ringt fel.
Mm.
Och det där kände jag sen efterhand, eller bara några så här minuter efter jag hade tänkt det, bara så här, lägg av på en gång och tänk så. Det där är så typiskt kvinnligt tror jag.
Som att vi nämnde tidigare
innan men precis, exakt som du berättade för mig, att du inte trodde att du kunde vara med i en podd. Som
och
sen, flera framgångsrika män var med i, och sen visade sig att din podd var den mest lyssnade. Så det där är typiskt tyvärr kvinnor, att vi ska sänka oss själva lite. Och det där ska vi sluta med, tycker jag. Jag vill bara uppmuntra alla.
Så du gav
alla.
Dig själv en liten örfil där.
Ja, men jag gjorde det, och så bara lägg av. Ja, precis. Se dig själv i rollen, ta den bara. Det är ingen annan som tycker det är konstigt.
Bara, jag ska haffa den.
Ja, det tänkte jag faktiskt. Det här ska jag ha. Så tänkte jag, tävlingsmänniska också. Fruktansvärt tävlingsmänniska. Och sen så kände jag, hade jag känt också på Google och träffat byråer och sådär, att byråernas tid är nu. Det är nu det händer. Det är nu man kan ta tillbaka positionen som kundernas mest relevanta partner med hjälp av data och teknik och insikter. Ja, så jag kände att gud vad spännande. Så jag gav mig in i den här processen och det var ju en
visste inte vart den skulle hamna.
Och nej, så, det visste jag inte.
Att den skulle ta dig från Google då.
Nej, det visste jag ju inte och jag kände jag har ingenting att förlora.
Och man kan alltid ångra sig.
Ja, man kan alltid ångra sig, precis. Och bara för att jag ger mig in i den behöver jag inte ta dem jag skulle få det. Plus att jag...
Men det är lite så egoboost om jag får den att tacka nej. Ja. Som, jag brukar säga så här, jag är hellre bjuden till en fest och får tacka nej. Jag är inte bjuden alls.
Ja, men precis. Jag brukar säga så här, jag kör min egen bil helst.
Ja, precis.
Jag vill inte sitta där bak och bara åka med utan... Nej, men jag kör min egen bil och där är framrutan alltid större än backspegeln också. Så, ja. Så, nej, men jag, det var super... kul såklart att ge mig in i den här processen. Sen får man ju tänka, bestämma sig någonstans här, om man vill ha det här eller inte. Man kan inte slösa på folks tid. Och det kände jag att jag verkligen ville, för utmaningen var för rolig för att tacka nej till. Sen att jag gick hela vägen, det var ju fantastiskt kul. Ja.
Fjäder i hatten.
Ja, så, superstolt över det.
Och det är alltså din roll idag. Kan du berätta hur det har gått fram tills idag och hur du har sett upp på, de här, på den här tiden?
Tillbaka? Ja, nu har jag varit på plats på Visium ganska exakt ett år. Mm. Och Visium är en del av Dentsu Aegis-koncernen som jag tror att många känner till. Och om jag får börja lite i den änden då, så är det var en av anledningarna till att jag tackade ja.
Just det.
Dentsu Aegis är en fantastisk koncern och vi opererar på ett sätt som gör att samarbete är nyckeln till framgång, tror vi. Så vi har en One P&L Operating Model, vilket innebär att vi finansiellt vi mäts på ett resultat, alla bolagen, ett Sverige-resultat. Så jag och Nike som är vd på Karat eller Henrik Lidroth som är vd på Prospect, vi mäts på samma saker. Vilket verkligen på riktigt främjar samarbete över byrågränserna.
Än att ni ska
konkurrera.
Konkurrera.
Exakt så. Man är ofta sin egen P&L närmast som vd, såklart. Men när vi har gemensamma mål så gör det någonting med hela...
dynamiken.
Ja, absolut. Och hela kulturen sen neråt också. Att vi är liksom friends och tajta. Och även om Nike gör konkurrenter och har ett oerhört strikt så här, professionell gräns. Vi delar ju ingen information om kunder och sådär såklart. Men vi är otroligt tajta och vi pratar i telefon flera kvällar i veckan. Därför att vi delar också mycket gemensamma utmaningar. Och i koncern gemensamma initiativ har vi massa gemensamt att vinna. Och då diskuterar vi olika riktningar och sådär kring det. Så att det är ett fantastiskt utbyte vi har.
En till duktig kvinnlig
chef
också.
Ja,
jag har
verkligen
hört att många trivs att jobba under dig.
Ja.
Och du som nämnde att kvinnligt ledarskap är så viktigt att man får in flera kvinnor i ledande positioner. Nu är ni ändå två, både du och Nike.
Verkligen. Vi är faktiskt 50-50 i koncernledningen på Dentsu Aegis. Kristina Julin har vi också som är vd för Anna. Och det är en viktig och prioriterad fråga för oss på Dentsu också. Och jag själv tycker att det är oerhört inspirerande att jobba både med Nike och Kristina. Sen tycker jag det är inspirerande att jobba med manliga ledare också, men det har man gjort så mycket.
Just det.
Så att jag tycker det är fantastiskt. Så att det är en sån sak som jag uppskattar mycket och som tilltalade mig mycket när jag tog det här jobbet. Sen gillar jag den här att Visium, vi är en utmanarbyrå. Vi föddes ju som Karats lite kaxiga lilla syster. Mm. Sen blev vi jättestora. Vi har varit större än Karat omsättningsmässigt länge. Och då tappar man lite den här utmanarandan. Och det är ju den jag är här för att ta tillbaka. Jag är ju inte här på ett förvaltaruppdrag utan verkligen för att förändra. Och revitalisera Visium och helt enkelt rulla ut en helt ny typ av mediebyrå. Och det har jag hållit på med nu i ett år. Och rullar ut nu precis i dagarna en ny organisation. Då är jag väldigt inspirerad av, för många pratar ju om agilt, det är ett ganska slitet ord.
Just det.
Och
det
när jag
tag nu,
exakt, och när jag tittar runt så tycker jag så här att nej, men det här är inte agilt, ni pratar om agilt och innovationsdrivet men
ni jobbar inte
precis, inte hela vägen runt i alla fall. Så jag har varit väldigt inspirerad då faktiskt av Google när man jobbar med något som heter Scrum.
Just det.
Som är en agil arbetsmetod. Så att det är en sån process jag har satt nu med olika liksom sprintar och jag skulle kunna prata om Scrum i flera timmar. Och det ska,
du får komma tillbaka.
Ja, jag får komma tillbaka och prata om agila flöden. Ja. Och den största skillnaden med det då är... jag bygger en organisation dels runt mina kunder, inte kring våra funktioner på en mediebyrå som vi har.
Fantastiskt.
Ja, det är faktiskt fantastiskt. Det är så jäkla häftigt.
Så du är glad över samtalet du fick om den här rollen?
Ja, väldigt glad.
Och ser med god tillförsikt.
Verkligen, absolut. The best is yet to come. Ja.
Härligt.
Nu kan man säga att första året har jag byggt koden bakom infrastrukturen.
Och nu ska ni se en
exakt.
Den.
Man är för snabb på lösning ofta som ledare. Och jag själv har ju en jätteutmaning i det som har otroligt bråttom liksom. Men det är oerhört viktigt som ledare att identifiera problemet. Mm. Och lägga mycket tid på det, eller utmaningen. För då kommer lösningen ganska naturligt sen. Ofta går man så snabbt på hur och lösning. Och så glömmer man bort vad det var man egentligen skulle lösa. Sådär.
Just det.
Säg som Einstein, om jag hade en timme på mig att lösa ett problem skulle jag ägna 55 minuter åt att definiera problemet och 5 minuter på att lösa det.
Intressant.
Ja, visst.
Det blir spännande att se hur dina kommande år på Visium kommer att se ut och vad som kommer att hända. Och när du sätter fart med den här koden som du har byggt upp lite långsamt nu.
Ja, håller med. Superspännande.
Tusen tack Ebba för att du tog dig tid att vara med i den här podden. Det glädjer mig. Och tusen tack för en superspännande story.
Tack själv Sabina. Jättekul att ses.